Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Gretchen Buckes The Grid, The Fraying Wires Between Americans and Our Energy Future är en sakprosabok om USAs elsystem. Dess historia och dess svårigheter att fungera i en tid av klimatmål, förnybar el och ökande sårbarhet. Backe är kulturantropolog och hennes särskilda grepp är att behandla elnätet som mer än ledningar, kraftverk och kontrollrum. Det är också en samhällsform skapad av politiska beslut, företagsmodeller, lokala konflikter och amerikaners vardagliga förväntan att strömmen alltid ska finnas där. Boken följer hur ett tekniskt mästerverk från 1900-talet byggdes för storskalig, central och relativt förutsägbar produktion, men nu har svårt att ta emot el från vind och sol. Syftet är inte att ge en renodlad ingenjörshandbok eller ett färdigt reformprogram. Istället förklarar Backe varför modernisering är så komplicerad och varför energiomställningen kräver samarbete mellan aktörer som ofta har motstridiga intressen. Resultatet är en tillgänglig analys av infrastruktur, energi och politisk förändring. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, elnätet som USAs största, men nästan osynliga maskin, Backe utgår från en enkel motsägelse. Elnätet är oumbärligt för nästan varje del av det moderna samhället, men det märks vanligen först när det slutar fungera. Hon beskriver det som ett amerikanskt historiskt arv, format av expansion, entreprenörskap, tekniska genombrott och improviserade lösningar. Det växte inte fram som en enda enhetlig nationell plan, utan genom lokala system, bolag och regionala sammankopplingar. Därför bär dagens nät fortfarande spår av äldre prioriteringar och institutioner. Bokens breda definition av nätet omfattar inte bara överföringsledningar och distribution, utan också produktionsanläggningar, marknadsregler, driftansvar och de människor som bygger, underhåller och använder systemet. Denna utgångspunkt är viktig eftersom den förklarar varför ett fel sällan kan förstås som enbart ett tekniskt haveri. Ett strömavbrott kan också synliggöra brister i samordning, investeringar, kommunikation och ansvarsfördelning. Backe gör därmed infrastruktur till ett kulturellt och politiskt ämne. Läsaren uppmanas att se den bekvämlighet som elektriciteten ger som resultatet av ett ständigt arbete, inte som en självklar naturresurs. Det perspektivet förklarar också varför förändringar i nätet påverkar hushåll, företag och lokalsamhällen på olika sätt. För det andra, ett centraliserat system möter vindkraft. Solkraft och varierande produktion. En central fråga i The Grid är klyftan mellan den äldre nätmodellens logik och förnybar energis egenskaper. Det etablerade systemet utvecklades främst för stora kraftverk som kunde producera el enligt relativt stabila och planerade mönster. Elen skickades sedan utåt, från centrum till kunder. Vindkraft och solkraft passar inte alltid in i den ordningen. Produktionen varierar med väder, årstid och tid på dygnet och många anläggningar är mindre samt spridda över stora områden. Backe framställer därför energiomställningen som en fråga om systemdesign, inte enbart om att ersätta ett bränsle med ett annat. Nätet behöver kunna överföra el mellan regioner, hantera variationer och i större utsträckning samordna många mindre producenter och användare. Energilagring, flexibilitet i efterfrågan och bättre styrning blir viktiga delar av lösningen eftersom de kan minska skillnaden mellan när el produceras och när den behövs. Boken varnar samtidigt för förenkla antaganden om att mer förnybar kapacitet automatiskt ger ett modernare elsystem. Utan investeringar i nät, planering och drift kan nya produktionsformer istället öka belastningen på en redan ansträngd infrastruktur. För svenska läsare är resonemanget igenkännbart, även om Backes fokus är amerikanskt, eftersom även ett land med stor vattenkraft och växande vindkraft behöver hantera överföring. Regionala flaskhalsar och varierande produktion. För det tredje, reglering, ägande och splittrat ansvar bromsar investeringarna. Backe betonar att elnätets problem inte kan reduceras till gamla kablar och ledningar. USAs energisystem styrs genom en komplicerad blandning av federala regler, delstatlig tillsyn, privata och offentliga bolag samt regionala organ. Den uppdelningen kan göra det svårt att avgöra vem som ska betala för en ny ledning, vem som får nyttan av den och vem som har mandat att fatta beslut. Investeringar i nät har dessutom ofta lång tidshorisont, medan politiska mandat, marknadsvillkor och företagens ekonomiska incitament kan vara kortsiktigare. Boken diskuterar hur avreglering och senare energipolitiska reformer förändrat ansvarsfördelningen utan att alltid skapa den samordning som ett sammanlänkat system behöver. Det betyder inte att Backe argumenterar för en enkel återgång till en tidigare modell. Hennes poäng är snarare att regelverk måste passa den fysiska verkligheten. Elektricitet rör sig över geografiska och administrativa gränser, medan beslut om tillstånd, priser och investeringar ofta fattas inom snävare gränser. Konflikter kring nya ledningar visar detta tydligt. En överföringsförbindelse kan gynna ett större område och underlätta förnybar produktion, men samtidigt möta lokalt motstånd på den plats där den byggs. Backes analys gör därför politiken konkret. Den visar att energiomställningen kräver institutioner som kan fördela både kostnader, risker och vinster på ett trovärdigt sätt. För det fjärde, strömavbrott visar hur beroende och bräcklighet hänger ihop. Stora strömavbrott fungerar i boken som exempel på hur tätt sammanlänkat och därmed sårbart elsystemet är. Backe återkommer till att elnätets styrka ligger i sammankopplingen. Regioner kan hjälpa varandra när produktion faller bort eller efterfrågan stiger. Men samma sammankoppling kan också göra att störningar sprider sig om skydd, kommunikation och operativ samordning brister. Historiska avbrott används inte främst för dramatik, utan för att visa hur tekniska fel, mänskliga bedömningar och organisatoriska svagheter kan förstärka varandra. Ett enskilt fel behöver inte leda till en omfattande kris, men kan göra det när systemet saknar tillräckliga marginaler eller när ansvariga aktörer saknar gemensam lägesbild. Detta ger boken en viktig nyans i debatten om robusthet. Resiliens handlar inte bara om att bygga mer kapacitet. Det handlar också om underhåll, reservlösningar, övning, informationsflöden och tydlig ansvar. Backe visar dessutom att avbrott gör ojämlikhet synlig. Vissa hushåll och verksamheter har reservkraft, kapital och möjlighet att hantera störningar, medan andra omedelbart drabbas av förlorad värme, matförvaring, kommunikation eller inkomster. Ett framtida nät måste därför bedömas utifrån både effektivitet och samhällelig trygghet. Perspektivet är relevant även i nordiska sammanhang där extrema väderhändelser och långa avstånd kan pröva lokal elförsörjning. Slutligen, smarta nät kräver förtroende, integritet och rättvis tillgång. Backe behandlar digitalisering och smarta nät med varken teknikfientlighet eller okritisk optimism. Digital mätning, automatiserad styrning och mer detaljerad information om förbrukning kan göra systemet effektivare. De kan hjälpa nätoperatörer att hantera toppar i efterfrågan, göra prissignaler tydligare och skapa utrymme för exempelvis laddning av elfordon vid lämpliga tider. Men boken understryker att sådana lösningar också flyttar makt och ansvar. När hushållens elanvändning blir mer synlig och möjlig att styra uppstår frågor om vem som äger informationen, hur den skyddas och vilka val konsumenter faktiskt har. Cybersäkerhet blir också en del av elförsörjningens säkerhet när fler komponenter kopplas upp och kan påverkas på distans. Backes antropologiska perspektiv är särskilt användbart här. En teknisk lösning fungerar inte bara för att den är möjlig att installera. Den måste uppfattas som begriplig, rimlig och rättvis av de som berörs. Om flexibla elpriser eller styrning av apparater främst gynnar människor med kapital, digital vana och egna bostäder kan reformen fördjupa skillnader. Därför behöver modernisering kombineras med konsumentskydd, tydliga regler och offentlig tillit. Bokens poäng är att den smarta delen av ett smart nät inte enbart sitter i programvaran, utan i hur tekniken införs och förankras socialt. Sammanfattningsvis, The Grid passar särskilt väl för läsare som vill förstå varför elförsörjning har blivit en avgörande fråga för klimatpolitik, industri, vardagsliv och krisberedskap. Den är relevant för studenter och yrkesverksamma inom energi, samhällsplanering och offentlig politik, men kräver inte att läsaren har en teknisk utbildning. Backe förklarar grundläggande samband utan att göra elnätet till enbart en fråga om kablar, kilowatt och marknadsdiagram. Det praktiska värdet ligger i att läsaren får ett bättre språk för att bedöma påståenden om förnybar energi, nya överföringsledningar, smarta mätare och elavbrott. Det intellektuella värdet är att boken visar hur tekniska system alltid är sammanvävda med lagar, ägande, vanor och förtroende. Jämfört med många böcker om energifrågor utmärker sig The Grid genom sin kulturantropologiska blick. Den fokuserar mindre på att förorda en enda teknisk lösning och mer på varför rimliga lösningar ändå kan vara svåra att genomföra. Det gör framställningen användbar även när energidebatten förändras. Vissa läsare som söker detaljerade modeller för elmarknader eller fullständiga ingenjörslösningar kan uppleva att boken ligger på en övergripande nivå. Men just kombinationen av historia, systemförståelse och social analys är dess styrka. Backe gör det tydligt att ett hållbart elsystem inte byggs genom teknik ensam. Det kräver institutioner som klarar långsiktiga investeringar, samhällen som kan hantera kompromisser och ett nät som fungerar för fler än de som redan har mest resurser. Om du vill stödja Gretchen Backe, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!